när jag funderade och bad och lyssnade kring vad ska tala om en sån här uppstartssöndag. För det här är ju uppstarten liksom på våran höst. Och på det som ligger framför oss. Då fick jag till mig ordet i Johannes 4:10. Där Jesus talar om liv i överflöd. Liv i överflöd. Och det här budskapet blev, det är både ett budskap av hopp och styrka och kraft framåt. Men också lite grann av eftertanke och av att vara vaksam. För i det här stycket så talar Jesus om vad han är här för att göra. Men också om att det finns ett motstånd mot det han vill göra. Vi tar upp Johannes 10, 7-10. Det är mitt i ett stycke när Jesus står och debatterar och diskuterar med fariseerna. Han ger dem liknelser, han ger dem undervisning om vad han är där för att åstadkomma. Då sa Jesus än en gång: jag säger er sanningen, jag är porten till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd. Vilka utmaningar är det församlingen står inför? Och då tänker inte jag bara på församlingen Fristaden, vi som är här i Uddevalla. Vi har ju våra specifika utmaningar av olika slag som lokal församling i våran kontext i Uddevalla. Utan jag tänker mer på församlingen generellt, Guds församling. Vilka utmaningar är det Guds församling står inför? Vi ska ha klart för oss att Guds församling har en och endast en fiende. Det är djävulen, den onde, han som kallas Satan, ormen från urtiden. Det är han som är församlingens fiende. Det är han som Jesus talar om vill komma och stjäla, slakta och förgöra. Världen runt omkring är inte församlingens fiende. Världen runt omkring i församlingens evangelisationsfält, det är ju de vi har blivit sända till. Igår när vi var i Västerås så var Samuel Lundgren där. En del känner Samuel Lundgren, han är pastor för MKC i Mellerud, mejeriet där uppe. Han sa något väldigt klokt, han sa väldigt mycket väldigt klokt. Han är en klok man, Samuel. Jag tycker om Samuel. Men han sa bland annat en sak. Han var uppväxt liksom, han var ju pastor i pingstförsamlingen och han liksom stretade på där. Och så vid något tillfälle så fick han en uppenbarelse av Gud. Där Gud sa till honom: Samuel, ja herre, du ska inte vara pastor för Melleruds pingstförsamling. Du ska vara pastor för Mellerud. När det landade, berättar Samuel, i hjärtat på honom, då växte hans församling i ett ögonblick från de 30-40 som var i kyrkbyggnaden till 9000 som bor i Mellerud. Det är hans församling. Hela stan är hans församling. Visst, 99,5% av dem är liksom vilsegångna får som behöver letas upp och tas om hand och liksom fixas med och sådär. Men helt plötsligt, det var någonting som hände som ändrade. Det var inte vi här och de där. Utan helt plötsligt så var det, nej men vänta nu, den här stan är min församling. Och alla människor i den behöver liksom mer av sin herde, behöver mer av Jesus. Ett väldigt vist sätt att se på saker. Församlingen har en och endast en fiende, och det är den onde. Resten är våra bortsprungna får. Fiendens målsättning är klar. Han vill stjäla, slakta och förgöra. Och hans tillvägagångssätt, de är listiga, sluga och subtila. Den onde, vet ni, när han anfaller så kommer han väldigt, väldigt sällan med makt maktdemonstrationer och under och tecken och liksom ger sig på och tvingar och betvingar med makt och sådär. Det förekommer väl det också. Men för det mesta så är det subtilt, listigt, slukt och liksom lite under radarn. Tjuven, vet en tjuv som vill göra inbrott, slår inte på stora trumman och kommer med liksom full stridsmundering och nu ska jag ta dig. Det gör en anfallande armé, men en tjuv smyger sig in, liksom. smyger. Försöker lirka sig in någonstans där man inte syns. Klättrar över staketet in till fåren och försöker nästla sig in där för att kunna stjäla, slakta och förgöra. De goda nyheterna för oss, det är ju att Jesus Kristus har besegrat fienden. Jesus seger är fullkomlig, fienden har egentligen inte en chans. Om inte vi ger honom den. Han har inga maktmedel att sätta emot Guds folk egentligen. Men han har list, slughet, manipulation och lögn och kunna viska i örat på människor. Så han har egentligen ingen riktig makt, men han har en påverkansmöjlighet som han gärna vill använda så mycket det bara någonsin går. Jesu målsättning är också klar. Om tjuven vill stjäla, slakta och förgöra så är Jesu målsättning klar. Vi ska ha liv och liv i överflöd. Det är vad våran herde vill ge oss. Det är vad Jesus vill att vi och egentligen i förlängningen alla människor ska ha. Bibeln lär oss att fadern vill att alla ska komma till tro och omvändelse och bli inlemmade i hans familj. Gud glädjer sig inte över att någon människa går förlorad. Han letar efter och söker upp de förlorade fåren. Så Jesu målsättning är också klar. Men jag tänkte att vi skulle gå och studera lite grann faktiskt av fiendens taktik. För att vi ska ha möjlighet att urskilja honom. För jag tror att det faktiskt är så i den tid när vi lever just nu. Så är fienden fortfarande verksam mot Guds församling. Du märkt det? Ja. Han är där. Hans målsättning har inte ändrat sig. Han har inte gett upp. Han är besegrad men har inte gett sig överhuvudtaget. Och det är viktigt för oss att vi är medvetna om vad är det egentligen vi kämpar mot och hur ser motståndet ut. Ska man vinna ett slag i ett krig, då gäller det ju att förstå vad motståndaren har för plan. Hur tänker de anfalla? Var ska de ta vägen någonstans? Så att man kan möta det och ställa upp sina trupper på rätt sätt. På samma sätt gäller det för oss på det andliga slagfältet. Att vi är medvetna om vad har fienden för plan? Vad tänker han ställa till med för oreda? Och vilka metoder kommer han att ta till? Det första är att fienden vill stjäla. Och motmedlet mot att fienden vill stjäla, det är att Gud vill ge. Fienden stjäl, men Gud ger fritt och förintet och av nåd. Det första han vill stjäla, det är att han vill stjäla din glädje. Om fienden kan lyckas stjäla din glädje så kan han göra dig kraftlös, modlös och nedslagen. Och här kommer det riktigt, riktigt luriga. Det mest effektiva sättet som fienden kan ge sig på att stjäla din glädje är om han kan lyckas få något av dina kristna syskon att ta den ifrån dig. För vi är ju kallade att vara källa till glädje för varandra. Vi är kallade att vara familj. Och om fienden på något sätt kan liksom så in frön av osämja eller lögner eller någonting där vi börjar lyssna på något som kanske har ett korn av sanning men som är förvrängt och så börjar anklaga varandra för det, då är det lätt för honom att stjäla glädjen. Det är mycket svårare för honom att komma utifrån med något ifrån världen. Visst, du kan gå på den också. Du kan titta på nyheterna tills du liksom kräks av leda över allt krig och elände som är. Och det kan ju stjäla din glädje och så. Men det blir inte så nära och det blir inte så personligt som när han kan nästla sig in i våra mellanrelationer mellan varandra. Där gillar han gärna att vara. Guds ord har motmedel mot det här. I Filipperbrevet 4, vers 4-5 skriver Paulus: gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Motmedlet mot att djävulen försöker stjäla våran glädje, och främst glädjen i relationen om han kan, det är att vi gläder oss i Herren, för relationen till honom kommer den onde inte åt. Om vi sätter våran glädje i Gud och har, i en av översättningarna så står det, låt alla få se hur fördragsamma ni är. En av de gamla översättningarna, och det är ett ganska bra ord. Om man har fördragsamhet med varandra, hur är man då? Jo, då är man generös i att se välvilligt på sin broder eller syster. Man är kvick att förlåta, man försöker att se det goda. Det kanske skaver en stund, men man försöker liksom att, men vänta nu, det här var okaraktäristiskt för min församlingsbroder eller syster att säga så. Det kan inte vara liksom den personens mening. Det måste finnas något bakom det här. Här ser jag fienden göra. Jag har fördragsamhet med det. Jag talar ut, jag värnar och vårdar relationen. Om vi kan glädja oss i Herren och ha fördragsamhet med varandra, så finner vi kraft. Nehemja 8 och 10 är en sån här också välkänd glädjevers. När de precis har återupptäckt lagtexten i templet och byggt upp tempelplatsen igen efter att han var raserad under fångenskapen i Babylon, så säger Nehemja till folket att gå och ät er bästa mat och drick ert sötaste vin och skicka gåvor av mat till de som inte har något färdigt, för denna dag är helgad åt vår Gud. Var inte bedrövade, för glädje i Herren är er styrka. Vi får styrka och kraft att stå emot fiendens angrepp om vi har glädje i Herren, där han inte kan komma åt den. Det andra han vill stjäla, det är att han vill stjäla din frid. Har du erfarit det? Jag har erfarit det. Han vill gärna stjäla din frid. Varför vill han göra det? Jo, för att om du har frid, då behöver du inget annat. Faktiskt. Om du är fullkomligt vis till freds i Gud och vilar i Gud och Gud liksom är dig nog på alla sätt, då behöver du ingenting. Egentligen mer än friden. Om friden består trots vad som än är. Trots att du är trött, trots att du är hungrig, trots att du kanske är hemlös eller fattig eller vad det nu. Om friden skulle vara liksom total. Om Gud alltid är allt för dig och allt i dig och allt med dig. Då finns det ingenting djävulen kan fresta dig med. För du är frid. Nej, men jag bryr mig inte om det där. Jag har frid. Så går det ju inte riktigt för oss att leva tyvärr i en fallen och bruten värld. Kontinuerligt varje ögonblick hela tiden. Den där fullkomliga friden som består hela tiden varje ögonblick i fullt mått. Den är reserverad för när vi kommer att vara med Herren i evigheten. Då kommer vi att vara fyllda med frid på det viset att han alltid är med oss. Det är därför det inte finns några tårar i himlen. Därför finns ingen lidande, ingen nöd, inga behov, ingenting som vi saknar. För vi kommer att vara med Gud och ha Guds frid i fullt mått på alla sätt. Men ju mer fienden kan trycka på dig av ofrid, det gör han genom bekymmer. Det är därför som Bibeln säger åt oss att inte bekymra oss. Filipperbrevet 4 igen, vers 6-7. Bekymra er inte för något. Utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Jag vet inte hur många gånger jag har proklamerat den där när jag har varit i ofrid. Herre, hjälp mig! Nu har han lyckats stjäla min frid igen. Nu kommer de där eländiga bekymren. Gör inga bekymmer. Utan när ni åkallar och ber, tackar Gud och låter dem veta alla önskningar. Då ska Guds frid, som är med mer än allt ni kan säga eller tänka, ge våra tankar och hjärtan frid i Kristus Jesus. Och så får man liksom landa i. Ja, jag ger er inte det världen ger, säger Herren Jesus till sina lärjungar. Min frid ger jag er. Det finns frid att hämta hos Gud, och när man kan få tag på det och faktiskt kan vila i det, då blir fienden verkningslös. Han har inga vapen kvar då. Det tredje som fienden gärna vill stjäla, det är att han vill stjäla din tro. Och det gör han genom motgångar. Har du varit med om motgångar i ditt liv? Har du inte det så tror jag inte att du är sanningsenlig. För det har vi alla. I varierande grad och på varierande sätt så har vi motgångar i den här världen. Och när motgångar kommer, då är det väldigt mänskligt lätt för oss att tänka, inte nu igen. Jag orkar inte mer. Vad är du för en gud som låter mig genomgå mer än vad jag orkar med? Hur ska jag kunna ta mig igenom det här? Det är svårt för oss bräckliga människor att vara trosvissa och fyllda av tro när vi har en hög nivå av motgångar i livet. Ju större och kraftigare motgångar vi får möta, desto större och kraftigare tro behöver vi liksom ha tränat upp våra trosmuskler för att klara av att bära det där. 1 Petrus 4, 12-13. Mina älskade. Ni är mina älskade syskon. Mina älskade. Var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas. Som om det var något oväntat som hände er. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Vi ska inte vara förvånade över motgångar. Vi behöver inte jaga efter dem. Vi behöver inte glädja oss över dem. Men vi kan glädja oss i dem. Det är skillnad att glädja sig över motgångar. Yes, jag får lida. Det är ju sinnessjukt. Men att glädja sig i motgångar är att säga, nej, men Herren är med mig även i dödsskuggans dal. Och jag fruktar inget ont. Och jag gläder mig i honom trots motgångarna, trots lidandet. Och jag blir inte överraskad, för det ska vara så här. Det är liksom en del av, det är ett paketerbjudande. Det är en del av att leva i en fallen och brusten värld, är att vi delar Kristi lidanden. Han kom hit för att uppenbara det för oss. Därför att vi har en Gud som själv har lidit för oss. Det finns ingen annan, inget annat trossystem som människor har kommit på där det är ens en tanke eller förekommer att Gud är lidande och tar på sig lidande och delar våra villkor. När vi hittar på gudar i liksom hedna tro eller världsreligion eller sådär, när vi ska försöka definiera vad är Gud, då blir Gud liksom något stort och mäktigt och någon som kan hjälpa och sådär. Men en Gud som gör sig själv till en av oss och kommer att dela våra villkor och lider med oss och därigenom ger lidandet mening. Det är en fantastiskt unik aspekt av evangeliet som vi inte får tappa bort. Så det handlar om vad fienden vill stjäla. Vad är det han vill slakta då? Vad är det fienden vill slakta? Jag tror att fienden vill slakta det Gud vill bevara. Gud liksom vill bevara och ge oss bevarande nåd. Där vill fienden komma in och slakta. Han vill slakta våran enhet. Kan han göra det så blir församlingen helt förlamad. Om vi är oeniga och strider sinsemellan, då har han vunnit. Då spelar vi på hans planhalva. När vi är upptagna med interna stridigheter oss emellan, syskon emellan eller församlingar emellan, eller på insändarsidorna i Dagen eller Världen idag, eller vart vi nu slåss någonstans med varandra och diskuterar saker och ting. Och det är inte fel att ha meningsskiljaktigheter. Man kan vara oense om saker. Man kan diskutera saker, men man får göra det i en ande av att vi är enade i Kristus. Vi söker det bästa tillsammans. Vi försöker utröna Guds vilja, inte vårt eget förstånd. Jag tror att det främsta sättet som fienden vill slakta vår enhet är genom förtal och skvaller. Inte särskilt bekvämt att prata om, men jag tror att han använder den taktiken. För den är väldigt, väldigt, väldigt effektiv. Och det finns mycket gott om varningar om det.
i Bibeln.
Ett av de tydligaste ställena är Jakobsbrevet. Jakobsbrevet 4, 11-12. Läs gärna hela Jakobsbrevet. Det är väldigt nyttigt för just de här frågorna. Men där skriver Jakob, förtala inte varandra bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen är du inte lagens görare utan dess domare. En är lagstiftare och domare. Han som har makt att frälsa och förgöra. Vem är du som dömer din nästa? Var och en får faktiskt ansvara inför sin Gud. Det innebär inte att vi behöver sanktionera eller hålla med om saker som vi tycker är uppåt väggarna tokiga. Men vi har inte rätt att sätta oss till doms och vara domare över det. Vi kan bara säga, jag håller inte med. Det här som du håller på med nu, det håller jag inte med om. Men jag sätter mig inte till doms över dina motiv eller över vem du är. Eller hur du tänker. Jag har inte rätt att förtala, sprida liksom illasinnat prat. Eller men den och den har det och det. Men det kanske är sant, men det bygger inte upp. Det hjälper inte Guds församling att gå vidare framåt. Utan det är att spela på fiendens planhalva. För att komma till rätta med det så behöver vi öva oss i att tala med varandra och inte om varandra. Och det är bland det svåraste som finns. Det är jättesvårt. Har du provat någon gång? Det är svårt. Varför är det så svårt? Jo, för att det kräver personligt mod. När man ser någonting som ser ut att vänta, det här ser ut att vara alldeles skevt. Jag förstår inte, eller jag håller inte med, eller jag tycker illa om till och med, eller liksom det här är. Jag gillar inte det här. Då krävs det ett stort mått av personligt mod. Att istället för att gå till en god vän och tisla att du är det med den där, har han verkligen med? Har han alla kort på rätt ställe? Är han verkligen rätt den där? Att då istället gå till den du berör och säga, hörru du. Kan vi tala ut med varandra? Jag ser det här. Jag kan ha fel, jag kan ha rätt, jag vet inte. Men jag ser det så här och det är ett potentiellt problem. Kan vi prata ut om det? Det kräver ett stort mått av personlig mod och integritet. Som ibland är väldigt, väldigt svårt att uppbåda. Men jag tror att vi behöver hjälpa oss själva att försöka leva mer i det med Guds nåd och Guds hjälp, att faktiskt ta det som första reaktion. För att annars vår första naturliga mänskliga reaktion, det är att gå till någon vi har förtroende för och säga något om någon. Och det kan vara nödvändigt ibland, visst, det kan vara det. Jag säger inte att det liksom är alltid fel. Men våran den där första reaktionen, det får inte stanna där. Och det får inte bli att vi liksom börjar att tissla och tassla. För då hamnar vi på fiendens planhalva. Vi måste ha modet att gå och säga i ödmjukhet och med så mycket kärlek vi kan uppbåda. Men ändå liksom säga, det här ser jag. Och jag inbjuder alla er nu. Alla er som är här och ni som lyssnar på det här om du lyssnar på det efterhand. Om du ser någonting i mig så vill jag att du kommer och talar med mig om det. Om jag ska vara din pastor så måste du kunna ställa mig till svars för det jag säger och gör och tycker och tänker. Den relationen måste vi kunna ha. För hur ska jag annars kunna ändra mig? Jag kanske inte har en aning om vad du har sett. Jag kanske inte menade det eller ens var medveten om det eller det kanske inte ens stämmer eller jag kanske har gjort något för att jag var klantig eller så att jag är en syndare som förbryter mig mot folk av misstag eller av födsel och ohejdad vana, vad vet jag. Men om jag inte får din ärliga åsikt upp liksom det här i kärlek, då kan jag ju inte ändra det. Det är omöjligt. Jag har faktiskt blivit ganska trött och ledsen vid ett antal tillfällen. Just på grund av det här att någon kommer och så är det alldeles för sent. Det är liksom, man har burit på den väldigt, väldigt, väldigt lång tid och inte sagt någonting. Inte sagt något. Och så kommer det fram, ja men det skulle ha varit så här istället. Vi konstaterade det i bilen på vägen hem igår när vi satt och pratade om, jag tror vi pratade sjukhusbesök och vad man skulle göra och inte göra i förhållande till en läkare och vårdcentral och sådär. Och så kom vi på det att på den här planeten, i den här världen där vi lever, så är det fysiologiskt, fysikaliskt helt omöjligt att skulle ha gjort någonting. Jag kan inte skulle ha gjort någonting. Det skulle du ha gjort då. Nej, det kan jag inte. Det var en man en gång som han skulle byta hus, han skulle flytta. Här är en anekdot. En man han skulle flytta och så hade han glömt att kontakta elbolaget. Så att när han kom på inflyttningsdagen fanns det ingen ström. Hela huset var strömlöst och det här var liksom i februari. Så han ville ha sin ström påslagad. Och det var en söndag, men han lyckades ändå få tag på någon jourhavande kundtjänstmedarbetare där. Och frågade, hur ska jag göra för att få min ström påslagen? Och då svarade de, det skulle du ha anmält förra veckan. Hur då? Frågar han då. Hur ska jag göra det förra veckan? Idag är det söndag. Hur ska jag göra för att skulle ha gjort det i måndags? Kan du berätta det för mig? Nej. Nej. Vad ska jag göra nu då? För att få min el påslagen idag. Jag kan inte skulle ha gjort någonting i måndags. Vad ska jag göra nu? Ja, så löste sig historien så småningom. Han fick betala en slant för en extra utryckning och sådär. Men det där är någonting att påminna sig om. Man kan inte skulle ha gjort någonting annorlunda förut. Det är fysikaliskt omöjligt. Man kan bara välja att göra någonting annorlunda framåt. Amen. Och man kan välja att tala med någon innan det är för sent. Innan det kommer till att ja, nu är allting trasig. Nu är relationen trasig eller nu drar jag iväg eller nu orkar jag inte mer eller nu är råttet mågat som man brukar säga ibland. Innan den punkten, för då kan man göra något åt det. Så inte det blir, det skulle du ha gjort annorlunda då. Kan inte det, tyvärr. Det här talar Jesus om i Matteus 18. 15-17. Om din broder har syndat så gå och ställ honom till svars. Enskilt er emellan. Där är det en nyckel. Enskilt er emellan. För det ger en nåd. Då behöver ingen annan bli inblandad. Då finns det utrymme för omvändelse och upprättelse. Och det är mycket lättare än om man har dragit in ett helt gäng andra människor. Men lyssnar han inte, eller lyssnar han på dig, så har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta dem med dig en eller två andra. Då får man lov att gå. Om du konstaterat någonting som är fel och du inte får något gensvar, ja, då får man kanske eskalera någonstans och säga, ja, men då får jag väl prata med vem jag nu får prata med. Och så får vi tillsammans försöka reda ut det här. För att varje sak ska avgöras efter två eller tre vittnens ord. Jag kanske har uppfattat det fel. Det kanske är därför jag får mothugg. Ja, då får jag ta med mig några som kan reda ut vad som har hänt. Lyssnar han inte på dem, säg det till församlingen. Lyssnar han heller inte till församlingen, då ska han vara för dig som en utslängd, en bortkastad, en hemsk människa. Nej, vad sa Jesus? Som en hedning och tullindrivare. De är ju del av missionsfältet. De är ju del av de där fårorna som vi kallade att leta upp. Då ska han vara för dig som en som ännu inte har kommit till full insikt om sanningen i Kristus och kommit till omvändelse. Då övergår man från att vara en ansvarstagande vuxen kristen bror eller syster till att vara en som inte har nått målet än, inte har kommit fram i Kristus. Då får man börja om på, okej, men då får vi börja med upprättelse och bön för och kärlek och omsorg och att lyfta. hedning eller tullindrivare. Det andra som fienden gärna vill slakta, det är att han vill slakta vårt uppdrag som församling. Det vill han göra genom förvirring. Om han kan förvirra oss kring vad vårt uppdrag är, då har han vunnit. För då blir vi verkningslösa. Då jobbar vi och är väldigt heliga och rättfärdiga och aktiva och gör precis vad vi tror att vi ska göra. Så gör vi käpprätt fel och bygger något som inte funkar. Jättebra för fienden att vi är aktiva och slösar massa tid och energi på något som inte är rätt sak. Eller hur? Då blir vi helt ofarliga. Finns församlingar som liksom genom historien som har varit jättestora. Och en del av de här fienden liksom sett som farliga och gett sig in i och för att stjäla, slakta och förgöra, och så har det liksom rasat ihop. Men en del har fått hålla på jättelänge. För att man helt enkelt inte gör någonting som är riktigt farligt för fienden. Utan han har lyckats att förvrida målet till att bli någonting annat. Man pysslar med massa verksamhet, men det blir inte farligt för fienden. Då behöver han inte ge sig på och slå en kull bena. Vad är vårt uppdrag då? Missionsbefallningen Matteus 28, 18-20. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa. Åt vem? Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Vem är det som har all makt? Ja, det är Jesus. Det är inte fienden, han har ingen makt. Jesus har all makt, då blir det ingen makt kvar till fienden. Han har bara sluga taktiker kvar att ta till. Han har ingen reell makt att han kan tvinga genom sin vilja. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud, eller hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Backa till vers 19. Gå därför ut och vad? Det där som vi har översatt med gör alla folk till lärjungar. Det är i grundtexten i grekiskan egentligen bara ett enda ord. Vi har inte den typen av verbform på svenska så att vi kan återge det med ett ord. Men om man skulle hitta på ett ord så skulle det vara ett verb av substantivet lärjunge. Som skulle låta ungefär som lärjunga göra. Det är vad det egentligen står där. Gå därför ut och lärjunga gör alla nationer. Pass ho ethnos. Alla nationer i världen ska lärjunga göras. Vad innebär det? Ja, traditionellt, om vi frågar, tar en allmän sån här census och räcker upp handen. Vad är kyrkans stora uppdrag? Jag vågar ingen svara förstås för att jag ställer frågan. Förlåt, jag ska inte sätta det på pottkanten. Men jag tror att ganska många, om man bara får den frågan out of the blue i frikyrkligheten i Sverige, så säger vi ska få människor frälsta. Eller? Det är väl kyrkans uppdrag, eller? Det är väl kyrkans uppdrag att få människor frälsta? Nej, det är faktiskt inte det. Vet ni hur många gånger Jesus använder det grekiska ordet för frälsning i evangelierna? När han talar om och undervisar folket. 2 gånger. Grekiska ordet för frälsning är soteria. Soteria används av Jesu egna mun 2 gånger. Och bara en av de gångerna så talar han om det vi menar med ordet frälsning. Och det är i berättelsen om kvinnan vid Sykars brunn. Så då talar han med en person som inte tillhör det judiska folket och säger att frälsningen kommer genom det judiska folket. Så inte ens där talar han om sitt uppdrag. Vad säger Jesus hela tiden när han talar om sitt uppdrag? Guds rike är nu här. Hur ska Guds rike kunna utbredas? Jo, genom att människor kommer till tro. Och vad händer då? Då blir de frälsta. Så frälsningen är jätteviktig och central. Men den är inte målet med församlingens varande. Det är utbredandet av Guds rike som är församlingens uppdrag. Och för att det ska kunna ske måste människor komma till tro så att de kan vara med i det arbetet. Så man går vidare i Nya Testamentet och kollar vart mer det talas om soteria, frälsning, räddning egentligen. Att bli räddad. Då kommer vi till Paulus och apostlagärningarna och breven. Där talas, det broderas ut och talas om att frälsningen kommer endast av tro. Att sätta sin tro till Herren som sin frälsare. Att omvända sig och tillhöra Kristus. Så Paulus broderar ut det här. Men vi har tagit liksom undervisningen om hur uppdraget ska utföras. Och överfört det till att bli själva uppdraget. Och då riskerar vi faktiskt att bli lite ineffektiva. För att om vårat fokus är att få in människor hit. Och räcka upp handen och säga ja till Jesus. Då stoppar vi ju vid det som skulle vara medlet. Inte det som skulle bli målet. Då blir det inte Guds rike utbrett i effektivast möjliga mån. Utan vi skapar liksom en livbåt för att rädda så många som möjligt. Så att om fienden kan förvirra vårat uppdrag, då gör han oss ineffektiva. Det här var en annan sån här klok sak som Samuel sa igår i Västerås. Han berättade om när han fick upp ögonen för det här. Att vänta nu, jag har ju faktiskt byggt någonting som inte riktigt funkar. För att han var frustrerad över att församlingen inte växte. Han hade ju liksom som mål, och det har man ofta gärna som pastor. Att kyrkan ska ju växa och bli stor. Vi ska ha många medlemmar, stora möten, mycket givande, stor lokal, eller hur? Det är ju bra. Ja, men det är bra. Det är bra att Guds rike har mycket resurser, men det är inte målet. Men han hade satt det som mål. Om du sätter som mål att vi ska kunna räkna fler rumpor på fler stolar, och det är framgång, då blir det väldigt frustrerande när det inte sker. Då har jag ju misslyckats. Vi blir aldrig fler än 40. Det går inte, hur jag än försöker så blir vi inte fler än 40. Jag petar in 10 nya så trillar 10 ut någonstans. Det blir aldrig fler. Det blir jättedeprimerande. Men då fick Samuel en till sån här uppenbarelse som han berättade om. Han insåg att, men vänta nu. Om det är så att människor behöver komma till tro och frälsning för att kunna vara med och utbreda Guds rike tillsammans med oss. Vilken typ av omgivning ska vi då skapa för att det ska ske så effektivt som möjligt? Vi börjar med familjen. Vilken typ av familj ska man skapa? För att det ska bli så stor sannolikhet som möjligt att de som växer upp i den familjen blir troende. Vilken typ av familj ska man ha då? Ska man ha en ateistisk familj? Ja, men det finns ju gott om människor som man kan berätta deras vittnesbörd. Jag väckte upp med ateistiska föräldrar och så blev jag frälst sen. Nej, men det är förmodligen inte det mest effektiva sättet. Ska man ha en missbrukarfamilj? Ja, men vi känner ju jättemånga vittnesbörd om människor som har levt i missbruk och sen har de blivit frälsta, eller hur? Är det så vi får människor mest sannolikt? Nej. Nej, förmodligen är det så att det mest effektiva är att vi bygger en varmt troende familj. Med en mamma och pappa som ber med barnen och som lever tillsammans med varandra hela långa livet och som tar med barnen till kyrkan och liksom låter dem. Blir alla frälsta i troende familjer? Nej, det blir de inte. Men jag tror att långt, långt, långt många fler blir troende i en troende miljö än de som Gud ger lite extra nåd att bli troende i en icke-troende miljö. Tänkte Samuel. Vad säger det om vilket typ av samhälle vi ska bygga? Ska vi bygga ett ateistiskt samhälle som i Nordkorea eller Kina? Ja, men kyrkan växer ju så det knakar i Kina, det hör vi ju jämt. Under förtryck och förföljelse från ateistregimen. Det växer ju jättemycket. Det växer inte så mycket i Mellerud, men det växer i Kina. Vi kanske ska ha ett ateistiskt samhälle? Nej, förmodligen inte. Vi kanske ska ha ett missbrukarsamhälle. Knarkkartellerna i Mexiko får liksom vara världsregering. Då måste folk bli frälsta, för då är det miserabelt och så vill alla ha Gud. Nej, förmodligen inte. Vi kanske ska ha en materialistiskt samhälle. Ja, det kan vi konstatera att det fungerar väl kanske sämst av allt då i Sverige, så blir det inte jättemånga flesta. Nej, vi ska skapa ett gudsrikesamhälle. Ha! Ju större inflytande Guds församling kan ha i samhället runt omkring, desto mer människor kommer att komma i kontakt med ett gott evangelium. Och se att, vänta nu, de här människorna, de hycklar inte. De är faktiskt kärleksfulla på riktigt. Se hur de älskar varandra. Det vill jag ha. Sign me up. Lär mig om Gud. Det är bakgrunden till förståelsen om att församlingens uppdrag är inte att få människor frälsta. Det är en, frälsningen är liksom en bieffekt av att vi gör det uppdraget vi egentligen ska göra, vilket är att utbreda Guds rike i så många sfärer som möjligt. Och för det så behöver vi skördearbetare. Se hur fälten har vitnat i skörd. Be därför skördens herre att han sänder arbetare till sin skörd. Där har du frälsningen. Arbetarna kommer till tro, omvändelse, blir inlämnade i Kristus, får den heliga ande och kan gå ut på fältet och skörda mer. Då växer församlingen. Då blir det så som Gud har sagt att det ska vara. Det var stjäla, slakta. Fienden vill också förgöra. Vad är det fienden vill förgöra? Jag tror han vill förgöra det Gud vill reformera. Gud är alltid ute efter att föra tillbaka till sin ursprungsplan. Gud har inte ändrat sin plan. Han har inte liksom ändrat sig och sagt att nej, men nu får vi prova någonting annat. Nej, men det här funkade inte. Människorna gjorde inte som jag ville. Då får vi prova något annat. Jag får komma upp med plan B eller plan C eller plan Z. Nej, Guds plan är alltid densamma, har alltid varit densamma inom alla tider och är deklarerad i hans ord. Men Gud för ständigt tillbaka. Det är det som kallas för reformation, alltså att formera tillbaka till originalet. Gud ändrar och återupprättar och ställer till rätta allt det som fienden bryter ner och förstör. Jag tror att fienden vill förgöra sanningen genom att förvanska den. I vår bibelstudiegrupp som vi har hemma så har vi en princip som vi kom överens om i början. Och som vi baserar liksom vårt arbete när vi närmar oss bibelverser på. Och den principen är egentligen att vi låter bibelordet tala. Om inte du är i en sån position att du själv kan med hjälp och stöd av Bibelns texter sätta ord på och formulera din förståelse av vad du har läst i Bibeln och få det till ett vettigt argument, så får du erkänna att du inte riktigt har koll ännu. Hängde du med på det? För så ofta så har vi uppfattningar om tron, om teologi, om lära och om Gud som vi har ärvt i kanske tredje, fjärde, femte eller sjätte led. Ja, men jag har suttit genom så många predikningar från min pastor. Ja, men din pastor, han gick på ett bibelseminarium och lyssnade på en bibelseminarieledare som hade lyssnat på en professor som hade läst i en bok av en gubbe som dog 1852. Det är fem led från han som faktiskt läste Bibeln till du som lyssnade på predikan och sen försöker övertala din syster eller broder om att just precis så här är det. Det här är det viktigaste vi har. Ja, det kanske det är. Och du kanske har helt rätt. Men har inte du kommit så långt i din egen förståelse och vandring tillsammans med Gud att du kan plocka fram bibelordet och säga, men vänta nu, när jag läser det här så får jag det till att det säger det här. Kan vi samtala om det? Då återger du bara som en papegoja. Om du återger någon annans, ja men den och den läraren i det och det YouTube-klippet sa. Ja, det kanske han gjorde, men det spelar ingen roll i den här situationen. För om inte du kan liksom sätta ord på det, då är det svårt för oss att utreda, stämmer det eller stämmer det inte, eller har vi förstått någonting? Och det är en god princip som jag tror att vi ska ha generellt. Därför att vi har väldigt många olika teologiska ramverk som flödar omkring. Och många av oss är inte ens medvetna om att de finns i bakgrunden. Vi har liksom bara hört undervisningen. Och ibland så är vi sådana till och med att vi liksom har lite tilt i huvudet. Vi har hört någonting från ett ramverk här borta och så har vi hört något annat från ett annat ramverk här borta. Och det går inte riktigt ihop med och ändå liksom försökt att sy ihop det i hjärnan och så blir det bara och det här är viktigt och det här är viktigt och det där är viktigt. Och om vi inte har medvetenheten om det här, jag måste nog faktiskt kunna komma till den insikten att har jag tänkt igenom det här? Har jag förstått det? Har jag tillgodogjort mig en förståelse som baserar sig på vad den heliga ande har sagt mig genom Guds ord? Och då har jag kommit någonstans. Därför att då kan nämligen inte fienden förvränga sanningen för dig. Det är lätt när du blir i viskleken. Fem led bort. Och så hör du någonting. Då är det lätt för fienden att smyga in små nyansskillnader. Men om Gud får tala till dig ur sitt ord. Och du är klart och tydligt i ordet. Du kan konstatera att vänta, här står det ju så här. Ja, det är... Det är väldigt mycket svårare i alla fall för fienden att förvanska det än någonting som du har ärvt i tredje och fjärde led. Jag tror att fienden vill förgöra församlingen genom att förvandla den. När Bibeln talar om, framförallt när Nya Testamentet talar om församling. Det är samma i Gamla Testamentet egentligen, men då talas det om Israels folkförsamling och använder det hebreiska ordet. Men i Nya Testamentet så använder Bibeln ordet ekklesia. Och vi har ju direkt översatt det till församling i vårat svenska språk. Och på engelska så pratar man om church. Båda av de översättningarna är egentligen inte rättvisa. För att ordet ekklesia som hela tiden konstant, kontinuerligt igenom används som Guds församling. Det betyder folkförsamling. Folkförsamling. Det är egentligen en politisk term som kommer sig av ifrån de grekiska fristäderna där man liksom började tänka kring demokrati, att folk skulle få vara med och påverka sin situation, livssituation. Där samlades männen i staden, det var gubbvälde redan då, redan de gamla grekerna kunde ha gubbvälde. Men så var det då, alltså alla fria män som inte var slavar ingick i ekklesia. Den beslutande folkförsamlingen. De träffades och talade sig samman om vad ska vi göra. De utövade makt och myndighet över den staden. Och när Jesus instiftar församlingen så säger han det i stycket där han talar till Petrus. Han ger Petrus ett nytt namn. Han säger, Petrus heter egentligen Simon. Han säger Simon, du ska heta Petrus, klippan. Och på den klippan ska jag bygga min ekklesia. Min folkförsamling, min styrande rådsförsamling, mitt parlament, mitt kommunfullmäktige om ni vill, säger Jesus att han ska bygga. Vad innebär det för församlingens roll? Jo, våran roll är att vara folkförsamling i Guds rike. Vi har fått mandatet att styra och ställa. Vi har fått det delegerat till oss att styra och ställa över Guds rikes affärer inom den sfär som vi har blivit anförtrodda. Det är församlingens syfte. Det vi kallade till att utföra. Att vara Guds utvalda folkförsamling som ska se till att rikets medborgare får det de behöver ha. Att visa beslut tas, att fienden hålls borta, att krig utförs på rätt sätt mot fiendens arméer. Att riket utbreds, att resurser fördelas på rätt sätt. Det är ekklesias grunduppgift. Sen kan vi behöva saker, vi kan behöva ett kök. För att bespisa massorna, det är jättebra. Det är bra att vi har ett kök. Men det är inget självändamål i sig. Om inte det leder till att människorna runt omkring får det bättre. På det viset så är vi kallade att ta himmelriket till jorden. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vi är kallade att så långt vi är möjligt, det är möjligt för oss och med den kraft som Gud ger oss, ta det han har i himmelen och visar oss i sin ande och dra ner det och förverkliga det genom Guds församlingsresurser på jorden så att det blir så nära som möjligt. Så kanske vi aldrig kommer i mål förrän Jesus kommer tillbaka och hjälper oss. Men det är ändå det vi är kallade att göra. Det är därför kristna kyrkan genom årtusendena som har gått har legat bakom sånt som sjukvårdsinrättningar, barnhem, utbildningsväsende, läskunnighet och så vidare. Därför att kallelsen har alltid funnits där att göra livet här på jorden mer likt vad det ursprungligen var tänkt att vara, så som Gud har det i himlen. Låt hans vilja ske på jorden så som i himlen. Det där vill fienden gärna förgöra genom att förvandla församlingen till något den inte är. Och däremot göra den ofarlig. Så för att sammanfatta det här, nu blev det långt och jag är imponerad över dig att du har lyckats sutta så länge, men jag tror att det här faktiskt är en ganska så viktig punkt att ha med sig. Så för att sammanfatta det, så det Jesus vill för oss är att vi ska ha liv i överflöd, och det kräver att vi följer honom som herde. Så du är ett får. Alla säger bä.
Bä.
Bra. Och vad är fårets uppgift? Ja, fårets uppgift är att se, var är herden någonstans? Vad gör han? Vad gör herden? Följ honom. Lyssna till hans röst. Gå dit han går. Gör det han gör. Följ med honom. Det är inte för inte som Jesus talar om oss som får i hans jord. Han menade faktiskt någonting med det. Vi ska lyssna till hans röst. Hans röst hittar vi både i Bibeln. Vi hittar den ifrån människor som har fått en gåva i att vara herdar för flocken, underherdar med litet h under den stora överherden. Men vi hittar det också i andens viskningar. Anden som lever i dig, så kan du höra Gud tala. Du kan höra herdens röst och följa hans vägledning. Det finns vargar som vill nästla sig in i fårajorden. Men vi ska inte förväxla det och säga och förväxla vargar och jätter. Vargar är farliga, de vill förstöra och sluka upp fåren. De är ute och gör fiendens uppdrag. Jätterna däremot, de är bara bångstyriga och vill göra som de själva vill. Och stångas lite. Och det är inte bra att förväxla de två kategorierna. För då kan det bli så att vi börjar skjuta på jätter som egentligen inte... De är egentligen bra. De är bara inte får. De är heller inte spräckliga får. Vargar är inte spräckliga får. Det finns får som liksom ser lite mörka ut i pälsen. Det innebär inte att de är vargar. Man får ha lite urskiljning i det. Vi ska stå emot fienden och vi ska vara nära Gud. Vi ska ge det som ett sista bibelord. Jakobsbrevet 4:6-8. Större är nåden som han ger. Därför heter det Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly från er. Närma er Gud så ska han närma sig er. Rena era händer, ni syndare. Och rena era hjärtan, ni splittrade. Så låt dig inte luras av fiendens bedrägliga taktiker. Så finns det där livet att leva i överflöd tillsammans med herden. Herre, tack för din nåd över oss. Tack att du är överste herden. Tack att vi får hålla oss nära dig, Herre. Vi ber om hjälp att se och bryta med våra till korta kommanden och det vi har ställt till med, Herre. Hjälp oss att hålla oss nära dig. Hjälp oss att se igenom fiendens konster, Herre, så att vi blir effektiva verktyg i din hand, Herre, för ditt rikes utbredande. Vi ber, Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat ibland oss. Låt oss hålla ditt namn heligt, Herre. Låt ditt rike komma. Hjälp oss att utbreda ditt rike så som vi är kallade att göra, Herre. Låt din vilja ske här på jorden så som den sker i himlen. Låt den här platsen bli mer välsignad och mer lik det du har skapat den till från början att vara, Herre. Ge oss idag det dagliga bröd vi behöver, Herre. Tack att vi får ha resurser att kunna gå ut och göra och dela med oss till dem som inget har, Herre. Förlåt oss våra skulder som vi förlåter dem som är skyldiga oss. Herre, utsätt oss inte för prövning, utan fräls oss ifrån den onde, han som är vår fiende. För riket är ditt, Herre, och makten och härligheten i evighet. Amen.